Välkommen till denna genomgång. Du har skickat oss en riktigt fascinerande lista över Paris landmärken.
Ja, hej!
Allt från monument och palatser till moderna skapelser och till och med shoppingstråk. Det är verkligen en imponerande samling.
Verkligen. Det är ju nästan som en karta över Paris själ, kan man säga. Lager på lager av historia och nutid.
Mm.
Så vår uppgift blir väl att tillsammans utforska några av höjdpunkterna från din lista och försöka förstå vad de liksom berättar om staden, speciellt för dig då.
Okej, okay. Då sätter vi igång. Din lista tar upp flera monument som rests för att minnas eller fira. Arc de Triomphe de l'Étoile är ju given.
Absolut.
Men du har också med en mindre Arc de Triomphe du Carrousel. Vad är det som gör just de här bågarna så centrala, tycker du?
Ja, de är ju mer än bara liksom portar. De representerar ju militära segrar och makt, framförallt beställda av Napoleon.
Just det.
Men de står ju också i ändarna av en historisk axel som skär rakt genom Paris, från Louvren och ut mot La Défense. Triumfbågen vid Étoile är ju monumental, en riktig nationalsymbol vid Champs-Élysées.
Verkligen.
Medan karusellbågen är mer, ska vi säga, intimt kopplad till Louvrenpalatset.
Okej. Okay. Och din lista fortsätter ju med andra minnesmärken. Colonne d'Aujouille på Place de la Bastille till exempel. Den känns ju mer specifik än triumfbågarna.
Precis, den markerar ju platsen för Bastiljen och inte minst minnet av julirevolutionen 1830. En annan viktig vändpunkt i fransk historia.
Mm.
Och så har vi den där egyptiska obelisken på Place de la Concorde. Den är ju fascinerande i sig.
Verkligen.
Det står ju på en plats som har sett otroligt mycket. Alltså från kunglig staty till giljotinen under revolutionen.
Hemskt.
Ja, och idag heter platsen Enighetens torg, Concorde. Obelisken själv, en gåva från Egypten. Tillsammans med fontänerna, Fontaine de Fleuve, Fontaine de Mers, ger platsen en helt annan karaktär, nästan tidlös på något sätt.
Det är otroligt hur ett torg kan rymma så mycket historia. Din lista nämner också statyer som Henrik den fjärde på Pont Neuf.
Ja, den äldsta bron i Paris.
Och till och med en modell av frihetsgudinnan på Île aux Cygnes. Den senare känns ju lite oväntad mitt i Paris.
Mm. Den är ju en fin påminnelse om den fransk-amerikanska vänskapen. Och gåvan av den stora statyn i New York, såklart.
Just det.
Den lilla ön och statyn blir liksom en symbolisk länk över Atlanten. Och Henrik den fjärde, på Paris äldsta bro, han symboliserar ju återuppbyggnad och enande efter religionskrigen. Viktiga symboler båda två.
Om vi går vidare till byggnaderna på din lista, oj, vilken variation. Från det medeltida Conciergerie.
Mm, dystert ställe.
Mm. Till Palais de Luxembourg och såklart Palais de l'Élysée. Vad säger den här blandningen oss egentligen?
Den visar hur maktens olika ansikten och lager genom tiderna. Conciergerie, som var en del av det gamla kungliga palatset, blev ju ökant som fängelse för bland andra Marie Antoinette. En stark symbol för monarkins fall.
Verkligen.
Sen har vi Palais de Luxembourg, byggt för Maria av Medici, som nu huserar senaten. En del av dagens maktstruktur. Och Élysée-palatset, presidentens hem, ja, det är ju centrum för den nuvarande republikens makt. Olika epoker, olika funktioner.
Och de religiösa byggnaderna på listan är ju minst lika mångfacetterade. Notre Dame, självklart. Men också Sainte-Chapelle, Grand Mosquée de Paris, Sacré-Cœur. De representerar ju inte bara olika trosinriktningar.
Nej, precis. De är också arkitektoniska mästerverk från helt olika epoker och med olika symbolvärden. Notre Dame är ju gotikens hjärta.
Absolut.
Sainte-Chapelle med sina helt otroliga glasmålningar. Det var ju ett kungligt kapell tänkt att hysa heliga reliker.
Fantastiskt ljus där inne.
Ja, otroligt. Och stora moskén, Grande Moské, är ju en jätteviktig plats för Frankrikes muslimska befolkning. Och ett fantastiskt exempel på vacker nordafrikansk inspirerad arkitektur mitt i Paris.
Mm.
Och sen Sacré-Cœur som byggdes som en slags botgärning efter krig och uppror på 1870-talet. Den där vita symbolen som blickar ut över staden från Montmartre.
Intressant med den historiska kontexten för Sacré-Cœur. Det tänker man inte alltid på. Din lista nämner också Tour Eiffel och Tour Montparnasse. Två helt olika uttryck kan man lugnt säga.
Ja, verkligen. Eiffeltornet, byggt till världsutställningen 1889. Det var ju då en teknisk revolution och är idag Paris kanske allra främsta ikon.
Utan tvekan.
Tour Montparnasse från 1970-talet var ju, ja, mer kontroversiell. En modern skojtimärsappa som många tyckte bröt helt mot stadens harmoni. Men den erbjuder ju en helt oslagbar utsikt.
Ironiskt nog den enda platsen där man slipper se själva tornet.
Haha, precis så. Det brukar man ju säga.
Din lista tar oss också till specifika områden och platser som Quartier Latin, Le Marais, Montmartre. Och de där charmiga bokstånden längs Seine, Bouquinister du Paris. Vad är deras roll i stadsväven?
De här platserna är ju levande delar av Paris identitet. Studentlivets Quartier Latin med Sorbonne-universitetet.
Klassisk.
Ja, det historiska och nu väldigt trendiga Le Marais. Konstnärernas Montmartre med Place du Tertre där målarna sitter.
Ja, där är det livligt.
Och bokstånden, ja, de är ju mer än bara försäljning. De är en institution, ett slags världsarv längs floden som representerar Paris litterära och, ja, lite bohemiska själ.
Mm, vackert sagt.
Och vi får inte glömma kyrkogårdarna som Père Lachaise. Det är ju nästan som utomhusmuseer med alla kända personer som vilar där.
Och så har du med en hel del modern arkitektur också. Centre Pompidou, Pyramide du Louvre, Institut du Monde Arabe, Philharmonie de Paris, Fondation Louis Vuitton. Det visar ju att Paris inte bara är ett museum.
Absolut inte. Nej, nej. De här byggnaderna visar ju att Paris ständigt förnyar sig. Centre Pompidou med sin radikala ut- och in-design.
Den var ju väldigt omdebatterad.
Extremt. Men den omdefinierade ju vad ett kulturhus kunde vara. Och glaspyramiden vid Louvren, den skapade ju en modern ingång till ett historiskt palats. Också kontroversiell i början.
Ja, precis.
Och nyare projekt som Philharmonin och Fondation Louis Vuitton av Frank Gehry, de visar ju på en fortsatt vilja att satsa på djärv samtida arkitektur. De är bevis på att staden lever och utvecklas.
Till sist nämnde din lista shopping. De stora varuhusen. Grands Magasins, som Galleries Lafayette och Primtowns Haussmann, och de täckta passagerna som Galerie Vivienne. Är det mer än bara shopping?
Ja, absolut. Särskilt passagerna från 1800-talet, de är ju som tidsportaler. De var tidiga former av shoppinggallerier, kan man säga.
Mm.
De arkitektoniska pärlor med små specialbutiker, kaféer och en helt unik atmosfär. De är en del av Paris lite dolda charm vid sidan av de där storslagna varuhusen som Galeries Lafayette med sin kupol.
Fantastiskt. Så, när vi ser på hela din lista nu, vad är den övergripande bilden som framträder? Det känns ju som en stad av enorma kontraster.
Precis, det är det som är så slående. Din lista fångar verkligen Paris komplexitet. En stad som lyckas vara både ett levande historiskt arkiv och en dynamisk modern metropol. Samtidigt.
Mm.
Varje plats, från de mest storslagna monumenten till de där små, intima passagerna, bidrar med en pusselbit till den stora berättelsen om Paris. Det är en stad att ständigt återupptäcka, tror jag. Alltid någonting nytt att se.
Verkligen. Då har jag en avslutande tanke för dig att fundera vidare på utifrån allt det här materialet. Vi har ju pratat om hur platser som Place de la Concorde har fått helt nya betydelser över tid.
Ja.
Vilka av dagens samtida platser eller byggnader i Paris, kanske från din egen lista, tror du kommer att ses som verkligen ikoniska och kanske bära på helt nya historier om, säg, 100 år?